Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Camilla Ranje-Rodin och Hans Bolin. Hej!
Hej!
Vi pratade nyligen om... Hej!
Jag missar micken.
Vi pratade nyligen om hur... Om man ska visa hur den levande kroppen ser ut, alltså rent visuellt, så kan det vara en del att börja med en stilla kropp. Att man ser en kropp som man är van att se den. Man ser muskler, man ser skelett, man ser organ, man ser allting totalt stilla. Och sen lägger man på flödena. Man lägger på att kroppen andas, att allt rör sig. Man lägger på ämnesomsättning, man lägger på blodflöde, man lägger på flöde av vatten. Man lägger på, det vi pratade om förut med biofotoner, att det faktiskt är ljus som tänds och släcks hela tiden i kroppen. Du har nervsystemet som alltid är igång och gör saker, och du har olika former av laddning i kroppen. Kroppen lever. Det tänker vi oftast inte när vi ser den, att den faktiskt är levande precis hela tiden. Och vi har i många avsnitt varit inne och tassat på det här med laddning. Vi har pratat om närvaro, att vara levande. Vi har pratat om utstrålning. Vi har till och med pratat om jordens elektriska atmosfär. Och vi har pratat om det här med att hjärtat, när det pumpar runt, eller när blodet åker runt, faktiskt har en, det finns en spiralform som gör att järnet i blodet också skapar ett magnetfält. Så vi ska helt enkelt prata om magnetfält, eller om bioelektromagnetism. Och då är ju inte vi experter på bioelektromagnetism, för det kan ju ta ganska många år att bli, men däremot så tänkte vi ta upp det här ur ett levande kroppen perspektiv, så man förstår den pusselbiten. För visst, det pratas inte så jättemycket om bioelektromagnetism, Camilla.
Nej.
Gör det i fascia forskningsfären? Är det så att,
nej, utan då får man ju gå lite utanför och Orsman och ja. Alltså bioelektromagnetism, det är ju då egentligen elektromagnetism, har vi ju pratat om elektromagnetiska fältspektrat och så med ljuset, och vi har ju pratat om biofotoner här för ett tag sedan och så. Men det är ju då, bioelektromagnetism är ju alltså då samspelet mellan elektromagnetiska fält och levande organismer. När det kommer bio framför oss, så att säga. Så att där kommer biologin in. Och det är ju egentligen då ett hopkok av dels då elektromagnetiska fält som kroppar eller levande organismer bildar själva. Det har vi ju pratat lite om, det här med biofotonerna. Och våra elektriska laddningar, så att säga. Så att det som produceras då utav endogent, så att säga. Och sen så är det då effekterna, nummer två då, så att säga, området som ingår i här bioelektromagnetismen. Alltså effekten utav främmande elektromagnetiska fält. Och sen så finns det också tillämpningar på att man kan bota saker med elektromagnetism. Det är för stort område, så jag tänker inte prata. Jag började ju liksom, det finns något som heter pulserande elektromagnetism, PEMF. Mm. Och det finns ju väldigt mycket forskning på det, och att det kan bota framförallt artroser och sådana, hjälpa till att ledbråsk läker, reumatism och ja, det finns väldigt mycket. Men sen finns det också mycket. Det är så. Jag kan ju inte allt det här tekniska. Så att jag känner mig helt ute och pratar om sånt jag inte vet. Mm. Men det är ju så. När man pratar om pulserande elektromagnetiska fält, så är det dels liksom, det här kommer ju fältet innan. Fältet har ju en egen frekvens. Mm. Men sen är det då den här pulseringen som också är en frekvens. Och det verkar väldigt rörigt. Det är det som många säger då, att man vet liksom inte vad det är man har använt. Mm. Alltså i forskningen då, så att säga.
Men där, så tror jag ett problem här är att man tänker i termer, vi har bilden av någonting stilla. För mig har det varit en sån här palett som trillar ner när vi pratar om att det är järn i blod. Mm. Och att när järn rör sig så bildas magnetism. Det är liksom det blir så av naturen. Och då pratade om, kan det vara så att har man bra cirkulation så har man starkare utstrålning, eller har man mycket liv i kroppen så man, har man ännu mer energi och så vidare. Så där. Men då tänker jag i alla fall bilden av att mitt då magnetfält som skapas då av hjärnet som åker runt i blodet i den här spiralen, då tänker man fortfarande det som en, så här, som en hinna eller som ett fält. Alltså som att det är en konstant exakt 2 centimeter eller 2 diameter utanför kroppen, så att det är som en sfär. Ja. Men man tänker inte att den sfären i sig också förändras och rör sig, därför att det finns ju en rörelse i systemet också. Alltså om blodet åker från punkt A till punkt B och där har spiralen, så det bildas ett magnetfält, så är det ju nytt blod hela tiden som går mellan punkt A och punkt B. Det är ju inte samma. Så att det blir inte, men vi tänker ju någonstans, tror jag, eller jag tänker i alla fall naturligt, att det här är ett statiskt fält. Man tänker statiskt helt enkelt. Men det är klart att det också varierar, eller hur?
Ja, jo, det varierar. Och sen dessutom så är vi ju som sagt individer, så att vi har helt olika laddningar och fungerar olika bra ihop. Och olika från dag till dag och med. Alltså vi har ju det här naturliga elektromagnetiska fälten som vi också har pratat om förut, med jordens magnetfält och månens gravitation och som påverkar jorden och atmosfären uppe, jonosfären. Det finns ju massor som naturligt som påverkar. Och det var det som jag varit lite då fascinerad över igen nu när jag läste den här Vankes rapport igen, som jag läste för 5 år sedan kanske, och sen har jag glömt bort den. Och där han skriver om hur djuren påverkas av all elektromagnetisk smog som vi liksom bara öser över oss, så att säga. Och som vi har vant oss vid, och som vi, ja, han menar ju då att det är ju därför som alla blir sjuka. Mm. För att vi har så mycket elektromagnetisk artificiell strålning. Och han säger ju det att om inte, alltså djuren, han pratar ju mycket om bin och fåglar i princip, lite annat också. Och de känner av, de har så otroligt känsliga system som känner av så små förändringar i de här elektromagnetiska fälten, och som de har anpassat sig till under miljoner år. Och sen så måste ju, för att våra elektromagnetiska system med alla apparater vi har, all elektronik, allt som vi använder, blir ju bara mer och mer, och det måste ju överrösta det här naturliga fälten för att fungera. Annars så fungerar det inte. Djuren anpassar sig efter det här länge, så har de ju svårt då. Han menar ju på att de kan ju alltså inte orientera sig, och då. Och de är så, det som fascinerar mig var att bina har ju alltså, och även vi har magnetit i hjärnan och 5 miljoner atomer, eller 5 miljoner molekyler magnetit. Det är alltså en blandning mellan järn och syre. Det är järnmalm.
I huvudet?
I huvudet, i hjärnan. 5 miljoner molekyler per ja, jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag skrev det någonstans.
Kollar du fusklappen?
Ja, precis. Jag måste kolla min fusklapp. Men
det, vi har järn med.
Och sen har vi ännu mer i järnhinnorna, 100 miljoner. Då, så skillnaden då, vad det nu var för enhet efter, kommer jag inte ihåg. Men och djuren har, alltså vi har ju lite i våran hjärna jämfört med vad djuren har i sin. Så fåglarna har ju skallen full, fast halva huvudena. Mm. Och det måste också ha någonting att göra med, liksom för, alltså sådana här fåglar som flyger i flock.
Mm. Alltså halva som i vänstra halvan eller höger halvan?
Okay. Så uppfattar jag det när jag läste det. Men alltså de har huvudet, skallen full med magnetit. De har näbbarna fulla med magnetit. Mm. Framförallt överdelen på näbben, inte under. Och det hänger också ihop med gässen flyger i de här V-formade. Och sen kan de känna av vingspets. Så de flyger liksom i exakta formationer hela tiden. Och det pendlar, alltså det går ju liksom signaler, laddningar med den här hjärnmagnetiten då. Och bina har ju alltså magen full, och de har på tassarna, tänkte sig, på sina fötter, och de har på antennerna, och de även vingarna vibrerar i både fåglarnas vingar och binas vingar vibrerar i synkronisering med den jordens elektromagnetiska fält. Det tycker jag är så häftigt. Han har ju någon bild på, när han tagit ett bild på en bivinge i elektronmikroskop. Den har alltså antenner. Det sticker ut små piggar, fullt med små piggar rakt upp som antenner på vingarna som känner av. Och sen har bina också antennerna är plus och minus laddade ute i spetsen. Och de kan alltså switcha om. De har som en dipol däremellan. Så att den ena är plus och den andra. De kan switcha om den där laddningarna på en sekund. Och sen så använder de ju då antennerna. Man ser att när de pratar med varandra så håller de ju på att pilla med antennerna på varandra. Och då utbyter de alltså laddningar. Så att de alltså får ett språk. Och de talar om var maten finns.
Jag träffade han Ulf Wanke
2016,
17? 17, 18.
19
tror jag det var. 18 kanske. Då kom jag dit. Det som är intressant, han är ju biolog. Och han har studerat egentligen ljus, vatten och magnetfält. Det är hans specialitet. Och det som jag tycker är intressant, för att jag också tittar ganska mycket på ljus och vatten. Men inte från det hållet. Men nej, inte så mycket på magnetfält, men det Karl Afors sa till mig tidigt när jag började, han sa att om 5 år så kommer alla salar som finns på sjukhus att ha jordning. Därför att det är så bra för att läka olika saker, att man jordar saker. Det är fortfarande inte, jag tror inte det är någon som har det nu heller. Men det som var intressant med han Wanke, det var ju att han skrev, att när jag kom in på hans kontor så hade han hade ingen wifi. Han hade inget trådligt nätverk. Nej. Därför att den där som du refererar nu som heter, vad heter den? Lekrosmog. Vad heter artikeln?
Nej, den heter Bees, Birds and Mankind.
Bees, Birds and Mankind. Den fick jag utav en annan karl som jag tog kontakt med, som heter, vad heter han då? Jonathan Johnson tror jag han heter. Ja, han har varit sjuk utav mobilstrålning. Och han har ett sånt föredrag som är på TED, så jag skrev till honom. För att det som att vissa människor drabbas av elöverkänslighet eller att man blir känslig för saker, det kan man ju som förstå. Men att det han egentligen skrev om, det här är från 2010 va?
2008.
Då varnade han för att...
Han la upp det på ResearchGate 2015, så han måste fortfarande liksom pusha ut den då och tycka att den är...
Så den är skriven med 5 stycken professorer som egentligen varnar för det här. Och det jag ringde då till, för jag kunde ingenting om det. Så ringde en kompis med som var professor på SLU som höll på med på mycket med småfåglar. Och grodar och sådana saker. Och han sa att det som har hänt nu, det är många fåglar som har försvunnit. Så alltså beståndet har gått ner. Och då frågar jag, använder, för jag kunde ingenting om det, använder bin magnetfält för att navigera? Ja, sa han. Men hur då? Det vet man inte. Så att det är inte det svåra. Så menar de som man pratar med att den här mobilstrålningen som finns, den är inte i samma fält. Och det, jag tror att det är det som är intressant, att man delar upp saker och ting, att istället för att se det som ett ekologiskt system som man stör, för det gör man ju. Det är som Per sa, att när vi hade om el och magnetfält, när vi började tillverka el på 1890-talet eller var det 1800-talet, slutet av 1800-talet, det har aldrig funnits el på jorden innan på det sättet.
Nej, men den grundläggande elektriska miljön förändrades.
Ja. Och det är ju det som det är det som man måste ha klart för sig, att det är inte, om man tittat på mineraler och vitaminer och en massa olika saker. Så att vi påverkas hela tiden med en massa olika saker. Så är man i en miljö som är väldigt stressig, då påverkas hela systemet. Allting påverkas. Det är som Gimbertå säger, eller vem man säger, att fascia, det är ett paradigmskifte. Och då måste man titta på saker på ett annat sätt. Och då måste man titta på matematik och elektricitet och magnetfält och strålning och allting på en gång. Och det är det som är så intressant med de som kommer ifrån, jag har aldrig träffat någon som han, Ulrik Wanke, men ha sån, titta egentligen på vilket typ av ljus behöver man för att läka. Hur kan man stimulera läkning via mängd? Och det har man gjort. Alltså, ja, det har man gjort jättemycket forskning på. Att, alltså, benen läker mycket fortare om du har ett magnetfält runt omkring det. Och det var ju så Orsman kom in på det här via den här killen som hade gjort paraboler och vänt på dem. Och så var tvungen att, när man gjorde paraboler i USA så var man tvungen att göra alla som man gick in på, annars får du ut någonstans. Alltså flygtorn och så vidare. Så att,
det är ju elektronbrist. Det är ju det som,
ja, så vi lever i ett.
Men jag tror det är bra att man, alltså, innan man går in för långt i samtalet också, så här, det kan vara värt att stanna upp och titta på naturen. För det så har du ju att om du tittar på himlen och ser fåglar flyga, så är det någonting speciellt hur snabbt de vänder och byter riktning och hur synkroniserat det är med en massa olika fåglar. Så där kan du se att okej, här pågår någonting. Men sen det här med hur känsligt det är, för dels har du ju, jag tror alla vet hur om det här med att om du förändrar vattentemperaturen med typ så här 0,5 till 1 grad i ett korallrev, då kan allting bara totalt paja. Alltså du kan förstöra hela den struktur som byggts upp under väldigt, väldigt många år. Och så känsligt kan ett system vara. Och det var samma sak som de sa att den svenska hummen är hotad. Därför man hade dumpat massa typ amerikanska humrar på västkusten. Och de amerikanska humrarna hade anpassat sig för en helt annan miljö, så att de tog över hela miljön och förändrade, så att 2, 3, 4, 5 humrar förändrade hela miljön på västkustens hummer liksom habitat. Så att så om du tittar på vad som händer om man tar man slutade ju dumpa vatten i Östersjön som var från andra delar av jorden, för det var ett helt annat system. Vad händer när man råkar eller ta bort en djurart i Sibiriens tundra? Då blir det också en total förändring. Så att alla system på jorden som finns och är naturliga har ju anpassat sig under väldigt, 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 väldigt många år till att funka intrikat ihop. Allting hänger ihop, även en liten grej där och en liten grej där. Och då är det en sån sak som att säga att några bin försvinner. Det kan förändra alltihopa.
Ja, alltså, några bin.
Men, och det är ju det att det händer så fort. Därför, och det säger han ju också, bina kan lära om. Alltså de är läraktiga så att de kan lära sig att nu är det en annan typ av strålning, en annan frekvens. Men det här, de klarar inte av, därför att alla våra, det är så mycket på en gång och det ändrar sig, det är sån liksom variation i.
Men ta alla människor som är plus 50, säger vi. Eller plus 40 för den delen. Hur lätt har de i generellt för att lära sig all ny teknik som finns? Alla datorer, alla telefoner, allting som händer, all förändring, all uppkoppling. Hur lätt är det för någon som inte har haft det här jämfört med någon som har vuxit upp med det och alltid haft internetuppkoppling till exempel? Så att det tar ju tid att anpassa. Ja, men det är jättesvårt att anpassa sig. Jag vet, det är vissa som jag pratar med som har jobbat hela tiden i Office, alltså i Word, och ska byta till Google Docs och tycker att det är helt främmande. Fast för mig är det exakt samma sak, för det ser likadant ut. Så att för oss är stora förändringar snabbt väldigt svårt. Tänk dig då att du är ett bi och så förändras allting. Det kan bli jättegrej. Så det, ja.
Han gjorde, det var en intressant, jag pratade mycket om bin, men det var ju bara för att det snöade in mig så djupt i de här bina, hur de funkar. Men de hade lagt på, han har gjort mycket försök med bin och lagt på mer onaturliga elektromagnetiska fält. Nu kommer jag inte ihåg frekvenserna där, men i bikuper. Och då sa han att bina ändrade ju helt beteende. Alltså de blev mycket mer aggressiva. De kände inte igen varandra. De slet ut ynglen ur sina kakorna. De bin som var nyinflyttade, alltså det var tydligen, alltså både bin som nyligen hade kommit till den här kupan, de bina, de flydde direkt därifrån och stack, därför att det var liksom, det där var ingen bra miljö, sa de. Men de bina som hade bott i den här kupan en längre tid, som liksom var hemmastadda där, de började ju bete sig konstigt då. Och de tog också liksom sluta samla honung, och de bara proppade igen hela bikupan och försökte verkligen täta alla hål. Mm. Och även ingången, så som de gör på vintern. Mm. Så tätar de allting med propopolis. Mm. Och liksom stänger igen kupan bara för att liksom skydda sig mot den här elektromagnetiska strålningen då. Som de tyvärr inte
kunde. Den där skrevs ju alltså för jättelänge sedan då. Så att, varför jag ringde när jag läste den där, då, eller jag träffade honom, då ringde jag till Aktuellt. Och så sa att det här, om det där, om bin påverkas på det här sättet, och så inför man nya frekvenser som man gjorde 2020 eller 2019, då kanske man ska testa det först. Mm. Och då säger de att man pratar om det så. Men det finns några saker man inte får prata om. En sak man inte får prata om, det är mobilkommunikation. Därför att då är man lite konstig. Då är man, ja, man är väl någonting. Men det är ju en strålning. Det är ju en frekvens.
Så att, det är ju det att vi liksom, det exploderar ju utav nytt och bara ännu mer och ännu mer och ännu mer. Så att vi hinner ju inte anpassa oss, och djuren hinner inte anpassa sig. Så det är... Jag menar, de har ju anpassat sig till den strålning som har funnits på jorden sedan miljoner, biljoner år, som jag säger.
Det är några forskare som jag lyssnar på som var på det när jag var länge sedan gjorde, men det var ju att de är någon... Men att det, just den mobiltelefonstrålning är inte bra för genitalierna. Alltså, män ska inte ha den i byxan, för det blir inte så bra. Så att, och det är ju om man tittar på... Det är också lite, men det finns ju varnings, alltså varför man har, jag jobbar i alla fall både på Ericsson och Nokia, och det man var otroligt rädd för, det var ju att någon skulle tro att det var farligt att ha den här mot örat. Mm. Vilket det är. Alltså det står att man ska egentligen inte prata i telefon annat än om du har den på högtalare eller i sladdar.
Nej,
så att vi påverkas också av det.
Sladdar så mycket som möjligt.
Du ska inte ha.
Fast det har man ju hela tiden. Ja. Så det, liksom, det är det som är så svårt. Och så. Alltså, nu har jag börjat plugga in telefonen i sladden i bilen istället för att ha den på en tråd.
Alltså. Nej, men man har ju bättre med sladdar. Så att det finns ju, men det som är intressant med naturen, det är, jag satt och kollade på det igen, för jag har ju sagt det om jag satt fel, men det finns en på vattenforsknings 2019 års vattenkonferens, så finns det en karl som pratar om vattnet i träden och hur det far och hur det ser ut och vilka strukturer som finns i träd och hur de växer och allting sånt där. Och han tar också upp magnetfält, alltså hur månen påverkar, så att ebb och flod finns i träden också.
Ja, det
snack i kroppen.
Det måste.
men det tänker man inte på, men alltså träden kan du se, han har mätt upp, det finns ebb och flod i träden.
Sen läste jag också någonstans, det är ju massa under alltså vattenådror under djup ner i jorden. Mm. Och om man hamnar med ett hus precis mitt över en kors där de korsar varandra, så mår man ju inte bra.
Nej.
Men det vet man ju inte. Det kanske är så att sängen råkar vara precis.
Ja, men det kunde man förut. Och det kan man. Det kan man i. Jag hade
men det är ingen som tänker på det när man bygger eller gör. Nej.
På 90-talet så jobbade jag ett bolag som höll på med offshore-programmering i Sri Lanka. Och då skulle vi, jag var det där, men då skulle vi bygga om kontoret i Sri Lanka. Då kom det dit en kar och skulle kolla om currylinjerna, om det var rätt.
Ja,
och det gjorde de. Ja. Alltså de kollade om det fanns sånt.
Ja. För det kan man ju mäta.
Ja, det kan du mäta. Ja. Men det gör man, gör man inte nu. Man bygger var som helst.
Ja.
Och det gör man inte i, alltså, som du sa, vad heter det i Kina som heter Feng Shui, va? Mm. Det är samma sak. Det tittar man också på.
Där har man dragit om vissa motorvägar för att de inte skulle gå över någon helig gravplats eller någonting. Så det finns en annan kultur i hur man tänker när man bygger. Men det är väl lite det som, för att ta oss tillbaka till ämnet, vi i väst framför allt har ju lite svårt att se att vi är en del av naturen. Utan vi tror att vi håller på med någonting separat här. Mm. Alltså det är vi och så är det naturen. Mm. Det är liksom vår civilisation och så finns naturen någon annanstans. Inte att det sitter ihop. Och därför blir ju det här med bioelektromagnetism svårare för oss att förstå. Därför att det här bioelektromagnetism blir ju automatiskt så att det sitter ihop. För då sitter ju, alltså det du sa, du pratade, det finns ju tre varianter här som man pratar om. Det ena var det som varje levande organism tillverkar. Att varje levande organism skapar ett magnetfält eller skapar en bioelektromagnetism.
Mm.
Och sen har du den andra biten, och det är att alla levande varelser påverkas av omgivningens bioelektromagnetism. Om det är att jag påverkas av din magnetism, det kan det ju vara.
Mm.
Det kan också vara att jag påverkas av laddningen i luften.
Mm.
Om den, alltså den naturliga laddningen i luften. Det är vissa som är jättekänsliga för klimat... vädersvängningar, att när det är bil, högtryck, lågtryck och så vidare, vilket också är en laddning.
Mm.
Men det kan också vara att man är känslig för vissa är känsliga för el, vissa är känsliga för wifi eller för mobilstrålning. Eller, och det är hur olika personer klarar av det är också olika beroende på vad man har varit med om och så vidare. Och sen har du den tredje aspekten av det som du pratade om. Kan man använda magnetism för att påverka det här? Kan man sätta sig i rätt miljö och rätt klimat? Och där pratade vi förut om till exempel att man, som vi upplevt, att man åker ut i skärgården där det finns en helt annan laddning, eller att man åker på är på en strand, eller att man är i en annan miljö eller en annan, på en annan plats där laddningen är annorlunda, och vi kan ju känna av att det är annan energi på olika ställen.
Ja.
Och vi pratar om det oftast på det sättet också, kring energi och så vidare. Så tillbaka till, om vi ska tillbaka till bioelektromagnetismen här och den vi tillverkar. Eller vad var nästa steg på din? Du, det är han som bara börjar på din fusklapp där.
Ja, nej, men min fusklapp gick mycket ut på det här med hur djuren har anpassat sig till den naturliga biomagnetismen, så att säga, eller bioelektromagnetismen. Så just att de All kommunikation och navigering, och just att de har varningssystem för vad som händer. För det sa han också. Det var, alltså de har en otrolig känslighet. Och sa han, det var en 1/25 gräshopper kunde känna av skillnaden i laddningar. Och med en 1/25 av en, alltså i storleken en 1/25 av en väteatom. Och det, alltså, det är så lite så liksom, och sen så att de blir ju helt frustrerade om man när det blir, alltså det förstår man ju, men jag vet inte vad ska vi göra åt det. Det är liksom, ja. Och sen just det har man ju pratat om också, hur våra sjukdomar och framförallt hjärtat påverkas utav jordens, alltså typ sol, när solen är väldigt aktiv, solvindar, och det blir en extra sån här geomagnetism, då ökar ju, då visar ju också Vanke med att hur synkroniserat det var med geomagnetismens kurvor.
Mm.
Och hjärtinfarkterna, det var ju exakt samma kurva. Så att
Du såg en annan likadan som
var
som
hjärtinfarkterna ökar när geomagnetismen ökar.
Och som jag berättade om, som jag på de där, så det som jag berättade om nyss, nu börjar det.
Ja.
Hon hade ju sett på att hur kan man bli av med det här? Hur kan man påverka? Hur kan man hålla sig frisk? Jordning, sen kollade hon på om man var där det alltså, finns det något samband mellan där det är mycket ljus och hjärtinfarkt, alltså hjärtproblem.
Mm.
Och det var klar korrelans, att har du mycket ljus, har du mycket, alltså solljus, så får du mindre hjärtinfarkt.
Mm.
Det är lite intressant. Och det måste vara samma sak som man hittar.
Ja, och det, ljus är ju en elektromagnetisk strålning, fast det är, som vi
fast vi tycker att den är
mår bra utav till viss del. Och sen det sa jag ju då, hur vingarna helt synkroniserade med så att hur anpassade de är till det som har funnits.
Men hon menar att om man ska ut i ljus så ska man inte ha solglasögon på sig. För man måste få det in i ögonen.
Nej, ja, men precis. Det sa vi förut när vi pratade om ljus. Att det måste ha, för att det ska bildas melatonin i näthinnan. Och melatonin är ju ett läkningshormon. Så att det.
Så jag tror egentligen att han vankar menar att man ska ha mycket dagsljus. Har man inte dagsljus ska man ha dagsljuslampor. Man ska förmodligen äta mer D-vitamin än vad man tror att man ska göra. Vi hade ett webbinar eller Q&A om mineraler och vitaminer. Och då var det en forskare som hade konstaterat vilket var det mest effektiva medlet för att minska, för att ändra miljön i kroppen. Alltså om du har till exempel sjukdomar som cancer. Och då sa de att
ingick D-vitamin högre? Ja,
nej, det var D-vitamin var den första. Och då var det D-vitamin i doser om 20-50.
Fast jag tror han sa det i just för att de flesta har väldigt lågt. För han skrev också, eller sa också att man måste kolla sina D-vitaminnivåer så att man kommer upp i ungefär 100-150 nanomol per liter eller vad det är de mäter i. Jag ligger ju på över 150 så att men
du är frisk.
Jag är frisk.
Nej, men alltså, 20-50 000 internationella om dagen är rätt mycket.
Det är rätt mycket, men det var inte konstant utan
det var under tiden.
Precis.
Men det var ju liksom, det mycket omega 3.
Det är ju skillnad så när man är sjuk på något sätt är man väl kanske alltid lite sjuk. Men när man är mer sjuk och mer allvarligt sjuk så måste man ju öka. Och det kom ju också Vanke fram till i den här rapporten då, som från 2008. Ja. Att all den här överösningen utav elektromagnetisk strålning
skapar
ju oxidativ stress. Det var det. Och det var ju också något som var intressant för att han skrev också där att djuren har lärt sig att använda både den här, de använder också fria radikaler i sin navigering.
Jaha.
Ja, men så att de har anpassat sig verkligen till. Men så, och då skrev han ju, han rabblar ju alla de här kända sjukdomarna, alltså alla folksjukdomar och diabetes, demens, Alzheimer, Parkinson, alla inflammatoriska cancer, alla inflammatoriska sjukdomar och då, att det, han skrev också att det då beror på mitokondriell dysfunktion i princip, och det här skrev han alltså 2008 då. Så att, och på grund av oxidativ stress, att mitokondrierna tar skada, så att han sa att det man kan göra, alltså de egna systemen räcker inte till, utan man måste verkligen se till att man får näringsrik mat. Han skrev ingenting om tillskott då, men näringsrik mat, och de som inte äter näringsrik mat, de kommer att få alla de här sjukdomarna. Så att då var det än en gång liksom, ja, man måste pula i sig antioxidanter därför att vi är så otroligt utsatta utav.
Men jag undrar om det är så, för jag satt och hade ett annat samtal om kroppen på ett annat sätt häromdagen. Och så här, finns det ett samband mellan bioelektrisk magnetism och min energinivå?
Ja, det är klart.
Det är det som är grejen, eller hur? Men jag känner mig full av energi eller men jag känner mig låg på energi. Och sen har vi pratat om att den oxidativa stressen som frigörs av att det är för mycket fria radikaler som ska brytas ner, den bryter ner kroppen. Och så kan du ha det här som vi pratade med något av, som man kan vara inflammatorisk. Och jag testade det efter det, för jag kom på att vänta, jag kanske är inflammatorisk, därför att jag har ju en känslighet då för stress och hög inflammationsgrad. Så då testade jag att köra sån här jättedos av flytande omega 3 i några veckor. Och helt annan energinivå. Det var som att bara, oj, nu vart det så mycket, mycket bättre. För då fick jag som bukt med den här inflammatoriska biten. Jag fick förmodligen ner min oxidativa stress. Och jag fick förmodligen stoppa så här små mikroinflammationer i kroppen som var igång hela tiden. Men, och så har vi pratat om att det man egentligen vill ha i en kropp är flöde. Mycket flöde. Och att stopp i flöde leder till att det bryts ner på många olika sätt och stör kroppen egentligen. Men bra flöde är bra. Och ett bra flöde får man också om man känner sig levande och full av energi. Så det är som samma sak, fast det är olika perspektiv av det. Att hög energinivå, hög utstrålning, bra flöde, det blir som samma sak.
Och ett bra flöde, det skapar ju bra
positiva ringar på vattnet.
Magnetfält runt.
Vilket det säger läker flöde. Mer. Så att du kan ju vara, om du är med en människa som mår väldigt, väldigt bra, så kan ju den personens närvaro kan ju vara läkande. Och då så pratar vi lite grann om det här med att kan det, när mår man bra, eller hur mår man bra, eller vad är man i för sinnestillstånd när man är så? Och om jag är tacksam över mitt liv, alltså på riktigt, jag är glad över den jag är och vad jag gör, och alltså jag är nöjd med mitt liv, eller jag är nöjd med min tillvaro, eller jag tycker att jag tycker om mig själv, jag tittar mig själv i spegeln och säger nej, men jag är bra, och jag har liksom den typen av grundinställning i mitt liv. Är det bland det mest läkande som finns? Alltså att ha, alltså hänger med, att attityden jag har, eller perspektivet jag har på mig själv och mitt liv, är en grogrund till läkande ur ett sånt energiperspektiv. Det var den tes som vi tänkte, alltså som vi testade i det samtalet. Vad säger ni om den biten?
Det svåra som man kan, jag tror att så, som man har lätt att förstå i andra länder, som kanske österut, eller kanske att man förstår att kroppen påverkas av andra saker. Alltså om du har varit med om någonting som jag har haft flera stycken sådana som har kommit nu som har haft ont jättelänge. Alltså jättelänge. En var från 2014, en har haft ont i 6 år och smärta varenda dag. Det svåra då, det är ju att om man har haft det, då har man, det är inte så att man har suttit på en stubb ute i skogen och haft ont, utan man har ju träffat mycket folk. Och då är frågan, hur den processen sett ut? De har ju fått svar att det finns inget, du har hittat, alltså du får leva med din smärta. Men smärtan är ju fysisk, den finns ju. Den måste ju finnas någonstans i kroppen. Det svåra då som finns innan man kan vända en sån person och hitta läkning, då måste man ju också förlåta eller acceptera det man har varit med om. Förlåta eller acceptera det man har varit med om. Att acceptera att det vart så. Och se det positiva i det. Utan det går inte, för då är det fortfarande samma laddning.
Mm.
Så det svåra egentligen, det tror jag att man måste som vara, jag tror egentligen det som, alltså om man tar det som man lyssnar på eller läst Bibeln, då så står det att om synd betyder missa målet, och så säger Jesus till någon som är där, är du färdig med att ligga på golvet? Ska du gå med livet istället? Ja, res dig upp då, ta din säng och gå. Det är också, är du färdig med att vara på samma ställe? Det är ju en metafor kanske, men det kanske funkar mer så än vad man tror att det gör, om man kan släppa saker och ting. Och jag tror att om Gerhard Pollack, han menar ju att det är vattens fjärde fas som skapar läkning.
Mm.
Det är laddningen, alltså hur får vi fart på...
Ja, det är ju också laddningen.
Hur får vi fart på... För vattens fjärde fas är ju en laddning. Mm. Det är ju från att gå ifrån någonting till att gå till någonting annat. Så jag tror att det svåra egentligen är att vi inte förstår... Att vi har svårt, det var som vi sa när vi satt och pratade, du och jag, Per, om det här med hur ser kroppen ut egentligen? Att vi har ju idéer om hur kroppen ser ut. Några, någon av de här behandlarbeslutet, de har ju, som kommer från vården, och så sen så, de har inte hört talas om fascia. Och de tycker att det här är kanske lite, det är lite hokus pokus nu. Nej, det är anatomi, det är inget hokus pokus, det är som det är. Och jag tror att det är det som är, det svåra egentligen, det är att istället för att förstå livet, och se vad det är för någonting som är och vad som har hänt. Om man tar till exempel, om du tar mycket av det han säger, vankar det ju att, det säger ju Karl Lofors också när jag började höll på med han, det är att alla sjukdomar som finns nästan är
inflammation,
diseases of civilization.
Mm.
Om man jag fick en erbjudande att vara med i Forskning och Framsteg igen. Alltså tidningen Forskning och Framsteg. Och då står det i rubriken, stod det om normen och hjälpbelar. Så står det bara att hur en ödla gav nyckeln till ny generation av läkemedel mot fetma.
Mm.
Och då hade jag just suttit och tittat på ett inslag om det här läkemedlet som fanns, som heter Ozempic. Och det är ett bolag som har tagit fram ett läkemedel som bygger på, det var en enzym som saknades i magen, men de som var feta men hade fetma, men den gick inte att få in i det här. Men då tog man en ödla, för att den hade så dålig, alltså den åt bara 14 dagar, så att den magen fungerade sämre. Och så injicerade, så gjorde man då det här preparatet, hur man gjort det vet jag inte. Men det är ganska intressant att man tar någonting som är ett kräldjur, och den typen utav, så sen så injicerar man det i ett däggdjur, och man injicerar det istället för att titta på vad beror det på att man är överviktig. Vad beror det på att man har diabetes typ 2? Och diabetes typ 2 var en kvinna som började, det är jättemånga som att ändrar du, rensar du kroppen och ändrar, så många är ju överkänsliga mot till exempel kolhydrater, så blir de ju faktiskt mindre diabetes typ 2. Det går ganska fort. Och ett år i Sundsvall, Dahlqvist, hon kom fram till det på 80-talet, att man kunde ändra, bara ändra kosten, så fick man av, blir man av med diabetes typ 2. Men det får man inte, det får man inte göra.
För det som hände med ödlegrejen också var att det upptagades ju nu att det var fruktansvärda biverkningar för väldigt, väldigt många.
Ja, det sjuka så. Och då, jag skrev till han som skulle skriva det sjuka är att biverkningar på det är att sköldkörteln, den slutar fungera. Och inom 24-36 månader så får man cancer i sköldkörteln. Det är rätt. Och det står, alltså går in på FASS. Så står det att det finns problem, det är biverkningar. Sen kan de få paralyserad mage så att magen slutar fungera.
Det är så, har gödlande.
Det är inte heller riktigt bra. Ja.
Nej.
Nej, men
det häftiga är att det är en sån jädra börsraket. Därför att 80% av alla amerikaner, alltså, det är överviktiga. Så då kan de fortsätta äta socker. Man får tydligen alltså det är på riktigt sjukt.
Men och egentligen är ju tanken är lite intressant. För tanken igen är så här att om jag bara får den här grejen, om jag bara hittar den här metoden, om jag bara hittar det här läkemedlet, om jag bara gör den här saken, då löser sig mina problem utan att jag behöver lösa dem. Och det är det där som vi pratade lite grann förut om, det här med att skillnaden mellan att göra och vara. Att ska jag ha en riktigt hälsosam kropp, då tänker de flesta, men då går jag på gymmet eller ska jag äta på ett annat sätt eller så för en diet. Men då gör du någonting utan att istället börja vara, men hur är en hälsosam person? Hur beter sig en hälsosam person? Alltså jag äter ju inte socker för att jag undviker inte att äta socker för att jag vill vara hälsosam, utan jag undviker att äta socker därför att jag har inget sug efter socker för att jag inte äter socker. För att jag vill inte ha socker. Alltså det blir en annan. Då är det inte svårt att, det är inte svårt att äta nyttigt när man är en person som äter nyttigt. Men om man är en person som vill ha onyttigt, då är det svårare att äta nyttigt. Alltså det är en förändring i hur man är som är viktig här. Och då fick jag frågan i alla fall, lever du som du lär då? Så. Och så sen så tänkte jag så här, vad lär jag då och hur lever jag? För att jag har ända sedan slutet av min frus graviditet på vårt första barn och så har jag tappat träningen lite grann. För det var ett livspussel, det var för svårt. Så jag tränar inte så mycket. Jag går väldigt mycket för en hund. Men jag tränar inte så mycket. Och när vardagspusslet var ett problem så äter jag inte heller lika bra som jag gjorde förut. Så att på ett sätt så lever jag kanske inte som en lärare, men på ett sätt lever jag som en lärare. Men sen tänkte jag så här, vad är det jag lär egentligen? Och det har blivit väldigt enkelt för mig ända sedan vi började prata om den levande kroppen. Att mitt hälsomål är att vara så levande som möjligt. Det är liksom den riktningen. Jag ska vara så levande som möjligt. Och levande för mig betyder att jag är full av energi. Det betyder att jag är närvarande i möten. Det betyder att jag är, när jag är någonstans, så är jag där. Med 100% av min varelse. Det betyder att jag leker aktivt. Det betyder med min dotter, med min hund. Och att jag försöker vara så mycket i stunden som möjligt. Och det är ju inte ett hälsomål i termer av muskelmassa eller magrutor eller så. Utan det är någonting annat. Och jag tror att så... Jag tror i alla fall att genom att vara levande som möjligt, så skapar det en egen läkning. Alltså det är kanske ett bra hälsomål att vara levande än att tänka att man ska äta efter en speciell diet.
Men du, det som du, alltså, du tar det med, jag har känt dig ganska länge. Du har ju gått ner ganska mycket vikt och ändrat ditt sätt att leva. Men du lever också inte, du tycker att det är stressigt i Sollentuna när du kommer hit.
Och ännu mer i stan.
Ja, så vi ska till stan på eftermiddag och det blir bara åh.
Sollentuna kan jag klara av. Det är...
För när du började med var det paletokost du körde först, eller vad gjorde du för någonting? Nej,
jag körde LCHF.
LCHF och sen, men du tog bort en massa saker som du kollade på.
Ja, men det var inte jag, det var ju min kompis. Som körde det här
AIP,
ja.
Gjorde du det också? Nej.
Nej, jag har inte gjort det.
Du tog bara LCHF.
Ja, jag...
Och det är ganska intressant att man... Alltså, men jag tror att det är som...
Fast sen har jag slarvat väldigt mycket.
Ja, men jag tror att en sak som är... Jag tror att först så måste man titta på vilken kost får man i sig? Jag hade en kille som kom till mig som kom ifrån från norra Sverige och han hade, vad heter det nu som jag kan uttala?
Ulcerös kolit.
Exakt. Och han hade inte ändrat sig. Han hade inte försökt att ändra. Han visste inte att man kunde ändra kost och få effekt på det. Men jag tror att det är två saker. Det är smakkoll. Vilken kost mår jag bra utav? Hur mycket föroreningar finns det? Alltså hur många skulle behöva göra rensning av levern? Alltså för levern, om inte den funkar, om den är körd, så visar en del forskningsrapporter att det är den som avgör om man ska förbränna fett eller inte också. Mm. Så en del har kanske för mycket belastning, alltså stress och allting så. Så att hela systemet är kollaps. Och därför blir det ju, de då börjar äta som en del säger, ja, men då tar man och kör periodiskt fasta. Mm. Det blir också bättre.
Det var ju det jag gjorde samtidigt med LCHF och periodisk fasta.
Det blir också.
Jag tror att den periodiska fastan gjorde mer. Väldigt mycket stor skillnad kan jag säga.
Så jag tror man måste titta på, istället för att titta på en sån sak, man tar fram ett piller eller en medicin utav en ödla som har kraftiga biverkningar, istället för att titta på vad är orsaken, går att lösa orsaken, går att göra på ett annat sätt. Och det man måste, jag tror vi tog det, alltså det fanns för någon som är Super Size Me. Har ni sett den då? Alltså han som äter på McDonald's, men alltså tar han extra av allting. Och han äter, de dricker ju, alltså de har ju cola,
på att äta ihjäl sig.
De har ju cola som är 1,5 liter som man kan få. Bara socker.
Han var ju jättesjuk.
Så och det, jag tror att för när jag började titta på det för kost för 15 år sedan, då pratade man om vissa saker, att man skulle vara försiktig med att äta kött och framförallt fett var det då som man skulle vara försiktig med, vilket är helt fel.
Det är väl fortfarande.
Ja, men då var det ännu mer så, men det var helt fel och det är egentligen så att det är det man ska äta, men då var amerikaner lite överviktiga och då var svenskar inte så överviktiga. Nu är vi också på samma sätt, så vi importerar ju kulturen av att äta saker och ting på ett helt annat sätt än vad vi gjorde innan. Så att vi är på väg på samma sätt. Vi har ju, men när man hörde det de sa, det att, alltså, vad sa de, att 50% av alla ungdomar är överviktiga i USA. Och många av dem har problem med levern. Därför att de äter för mycket socker.
Mm. Och då borde deras energinivå vara lite lägre. Om man går tillbaka till elektriska det hör ihop. Jag ska, alltså, för det som är grejen när man tittar på det utifrån det här perspektivet, utifrån att hela kroppen lever och att det egentligen handlar om olika energinivåer. Så att gör du saker som, alltså det kan vara så här enkelt, ni får också som så här, att det handlar om att hitta en balans mellan det som ger energi och det som tar energi. Mm. Att man måste se sig själv mer som ett batteri som behöver laddas. Mm. Att du behöver laddar du med energi. Så, och det kan ju vara att, alltså energi, att ladda med energi kan ju vara att du äter saker som gör att du tar hand om energin på ett bra sätt eller som du får energi av. Men det kan också vara att du gör saker som du får energi av. Och att göra saker du får energi av kan ju antingen vara saker du tycker är trevligt. Alltså skratta eller gå på bio eller gå på konsert eller umgås med folk. Eller oftast är det ju någonting som är med andra. Eller att du gör något som du blir inspirerad av. Eller att du gör någonting på jobbet som du är riktigt bra på. Alltså det finns saker som ger energi. Och så finns det saker som tar energi. Jag tror att många människor generellt sett fastnar i fällan att man gör för mycket saker som tar energi och för lite saker som ger energi. Mm. Så att man blir låg på energi i sitt beteende och sådär. Sen har du nästa grej, och det är ju att de störningar som finns gör ju också att du blir lägre på energi, och då måste du komplettera med saker som tar energi. Vi säger att du stressar väldigt mycket. Okej, då måste du andas mer. Alltså jorda dig genom djupandning. Eller ta mycket antioxidanter som C-vitamin. Eller gå ut i skogen mer. Eller vara i... Så att man, det är som en konstant... Om man ser på allting som en konstant balans mellan energi, så blir det lite lättare att hitta ett förhållningssätt som passar för just dig. Mm. För känner jag så här... Åh nej, jag bor i ett ställe med jättemycket strålning runt omkring och det här kommer göra mig jättesjuk. Det är inte heller bra, utan jag är ju det jag är. Jag kan inte, det är svårt för de flesta människor i alla fall att bara, alltså, packa sina grejer, betala av sina lån och flytta. Mm. Utan man måste hitta en balans i där man är.
Liksom inte. Och sen sitter man framför datorn hela dagarna.
Mm. Om du jobbar framför datorn, vad ska du göra? Du måste göra det.
Ja.
Men och att sen, då förstå vad som tar energi.
Mm. Så att, och det är ju brist på elektroner, så ut i skogen och ladda elektroner eller gå barfota. Mm. Nej, men, och det, och man ser ju det här, pratar om liksom olika energinivåer i olika väder och så. Och, ja, och dygnets timmar, för det visar han ju också. Det var ju också väldigt intressant att den elektromagnetiska strålningen lägger ju helt av. Alltså den naturliga, vid midnatt. Mm. Så blir det väldigt lugnt. Och då, det är inga bin som är ute efter det. De går in och nattar och sen sover de. Mm. För de kan inte navigera då.
Det blir helt, det är ju svart.
Så det, han hade ju någon mätning, det var liksom tvärt här. Mm. Då, och likadant vi, så betedde sig djuren väldigt märkligt när det blev solförmörkelse.
Jo, vad hände då?
Ja, då tappade de också helt konceptet så att säga. De, nej, de blev lite trötta och loja och liksom orkade inte göra så mycket därför att ljuset försvann då. Att, och det är ju också skillnader i energier. Så.
Nej, men det alltså, men, jag tror att om man studerar man naturen så blir det ju lite mer intressant, det blir annorlunda. Det finns en bok som heter Ålevangeliet. De flesta ålar föds någon helt annanstans.
Ja.
Alltså på andra sidan jorden.
Ålevangeliet.
Sargassohavet.
De föds i Sargassohavet. Alltså de bygger, och så, sen så åker de med strömmar. Ja, det är helt sjukt. Alltså det är ju så långt bort.
Ända upp till våra älvar.
Så ålarna kommer, de är inte härifrån, de är ifrån Sargassohavet.
Var ligger Sargassohavet?
Ja, vad ligger utanför?
Ja, det är...
Ja, men slå upp det då.
Ja, någonstans. Ja.
Slå upp det. Ska vi kunna sånt nu också? Men det är långt bort i alla fall. De åker med, Golfströmmen. Det är överallt. Så boken Ålevangeliet berättar om världens mest gåtfulla fisk.
Och sen fastnar de i våra kraftverk.
Ja, ännu. Ja, herregud. Mm. Nej, men alltså det
är i västra Atlanten utanför Kuba och Bahamas.
Ja, där får jag såla.
Därifrån är de.
Därifrån är de. Så när man tittar på, alltså det är de här små pippifåglarna som är och flyger, så hamnar de i norra Afrika. Det är ju helt fantastiskt hur de flyger dit. Mm. Och
så att jag tänkte det med fåglar, för att det följer lite ornitologer och sådär, men det har ju varit en del pippisar som liksom, det blir ju sån uppståndelse när det är, åh, nu är det en fågel här, den har aldrig varit här i Sverige. Nej, jag bara tänkte, ja, den kanske är helt desorienterad.
Ja. Den är ute och kör.
Den har missat sitt mål, stackaren. Mm. Ja, nej, men det är klart att man måste leva med det.
Jag tror att det är väldigt bra att inte, till exempel om man ska, alltså en sak som man kan göra, det är ju att man inte har telefonerna på natten, utan man tar bort dem. Inte i sängen eller på alla på såna här avläger.
Flygplansläge utanför.
Det har jag alltid haft. Min fru gör inte det, så hon får, jag sa att du får tuta, men hon får ha flygplansläge på. Men jag tror det är ganska bra att man försöker att ha, vad heter det där som jag var på, alltså utanför hålet ner i marken med bergen?
Grand Canyon.
Där har de hålet ner i marken. Där har de ju jag vet inte varför, men det funkar inga telefoner där. De har en sån här wifi-fri zon i Grand Canyon. Mm. För det är ju ett indianer, så det är de som driver det. Mm. Det är lite intressant. Mm. Så att jag tror man ska hitta saker där det inte finns strålning överhuvudtaget, mobiltelefonstrålning, då kan man vila.
Ja, det är ju därför vi mår bättre ute i skogen och så också. För det är ju, alltså, det är ju längre från fälten du kommer, ju svagare blir fälten. Ju längre från källan du kommer, ju svagare blir fälten. Mm. Så att ute i skogen är det ju mindre naturligtvis.
Och sen tror jag man ska lära sig att känna av just energinivån. Därför att om det är alltså, det intressanta med bioelektromagnetismen, det är att den någonstans sammanfattar allt det här andra vi har pratat om med flöden. Mm. För det har ju med laddningen att göra, det har ju med ljuset att göra, det har med andningen och jordningen att göra, det har med oxidativa stressen att göra, det har med egentligen med flödet att göra också, det har definitivt med blodcirkulationen att göra. Det är som bioelektromagnetismen är ju någonstans resultatet av den levande kroppen, eller måttet på den levande kroppen, hur levande det faktiskt är. Mm. För ju mer levande du är, så starkare biomagnetism har du ju, eller hur? Mm. Och om det då, det är inte en upplevelse, alltså det är en fysisk faktor, det är någonting som faktiskt händer, det är liksom inte, det är inte så här, hur känns det här idag, utan det är ju någonting som faktiskt äger rum. Och då borde vi kunna lära oss att känna av det mycket, mycket tydligare. Mm. Har jag en stark eller svag bioelektromagnetism idag? Och att då, för jag tror att blir man medveten om sin egen energinivå på ett annat sätt, mm. då blir det lättare att veta när man behöver göra insatser. Mm. Är man väldigt låg, ja men bra, träffa människor. Mm. Är man väldigt full av energi, bra, ta på dig mer jobb. Eller gör saker du behöver göra för att få gjort. Det är lättare att göra saker när man är i ett flow än när man inte är i ett flow. Mm. Jag läser en bok just nu som handlar mycket om att man ska lära sig att se vad man lägger tid på. Och se vad man, hur, och då pratar han om att det finns under en dag så fluktuerar energinivån. Alltså att man kan vara mer på tårna på förmiddagen eller vissa är det efter lunch eller vissa är det på kvällen eller vissa är det sådär. Och det kan variera från person till person men det kan också variera från dag till dag. Så att hålla koll på när är man som mest, när är man som bäst? Alltså när är man på topp? När är liksom alla sinnena som skarpast? Och då ska vi försöka planera in så att det är under den tiden man gör mest jobb eller under den tiden man gör det viktigaste. För det är ju dumt att försöka göra någonting som är väldigt kreativt eller som kräver mycket energi av dig när du har låg energi. Mm. Utan då du har låg energi, det kanske då du ska ha vissa typer av möten eller samarbeten eller sådana saker för att då få energi från andra eller få energi från stunden eller få energi från sådär. Så att man blir medveten om energinivåer.
Att de har en annan rytm då.
Ja, precis. Så att de kan... Och att mötena ger energi och inte tar energi, absolut.
Ja, precis. Ja. Jag bara kom på det var det här med magnetiten i hjärnan var 5 miljoner kristaller, alltså molekyler i järnmalmskristaller per gram hjärna och 100 miljoner i hjärnhinnorna. Mm. Nu är hjärnhinnorna inte lika tunga, de är ju tunnare, men vi har mycket sånt i
mycket malm i skallen.